Hej och välkomna till Artists Alive. Det är jag, Sev, eller Gustav. Kärt barn har många namn när jag bara skojar. Välkomna till Artists Alive. Det här är en podcast där jag intervjuar folk om sina yrken. Och förmodligen kanske ni blir inspirerade. Det här avsnittet är i samarbete med Mindler, som är en app som det går väldigt enkelt att ta kontakt med en psykolog. Vi kommer prata lite grann om den om en liten tag, men jag tänkte först introducera Linnea, som är psykolog, och vi ska prata lite grann om hennes bakgrund och lite grann om Mindler-appen. Välkommen!
Tack så jättemycket, vad kul att vara här!
Ja, men för mina lyssnare som kanske inte är jättebekanta med vad Mindler är för någonting, kan du bara berätta lite snabbt om vad det är?
Ja, Mindler är en digital psykologmottagning, kan man säga, i stort. Och vi går via primärvården, och primärvården kan ju vara sånt där lite luddigt begrepp om man inte jobbar inom vården, men det betyder att det är den vården som de flesta patienter är i behov av när man inte behöver kanske mer specialiserad hjälp. Mm. Och vi är faktiskt också en företagshälsovård. Mm. Då är det ju ofta att man kommer till oss via sitt företag, kan man säga, där man jobbar eller sin arbetsplats. Mm. Så det är egentligen bara lite olika vägar in till oss, skulle man kunna säga. Om man ska söka vård hos Mindler, så det är väldigt enkelt. Man börjar ju med att ladda ner vår app, och den går att hitta på Google Play eller på App Store. Och sen så, när man har laddat ner den, så loggar man in med sitt bank-ID. Det betyder att man behöver ha ett sånt. Mm. Och sedan så får man svara på några frågor då om sitt aktuella mående. Och sen får man lite svar eller lite förslag på psykologer och lediga tider. Och så väljer man själv vilken psykolog man vill träffa och prata med.
Hur funkar det när en psykolog anställs? Så är det liksom någon skillnad från hur det är till exempel en fysisk mottagning, eller ja, hur funkar det? Jag är intresserad nu.
Vilken bra fråga. Nu har jag jobbat hos Mindler ett tag, så kommer jag nästan inte ihåg hur det gick till. Men det är ju som en vanlig rekryteringsprocess helt enkelt. Att man söker jobb, fast det blir ju en intervju och så via digitala lösningar istället då. Eller så var det i alla fall för mig, för jag bor i en liten stad ganska långt ifrån vårt huvudkontor och så. Och sen så skickar man in sitt CV, och om man liksom har en bra erfarenhet och är lämplig, så löser det sig för mig i alla fall. Mm. Och sen måste man ju då ha läst psykologprogrammet.
Ja. Ja, precis. Vad för typ av vård går det att skaffa i Mindler-appen? För jag läste att igår, för jag har kollat in den, jag har spannat in den. Det finns en massa olika grejer, allting från panikångest, att prata om det, till stenskräck, alltså massa olika grejer, det är så här jättebrett.
Ja, men till och med kan man ju säga att Mindler, vi behandlar mild till måttlig psykisk ohälsa, och det är ju väldigt brett, och det kan ju vara en rad olika saker. Nu har jag ju en presentation på min profil som gör kanske att vissa patienter söker sig till mig. Jag jobbar gärna med olika ångesttillstånd, särskilt då någonting som kallas för generaliserat ångestsyndrom, men jag jobbar också gärna med någonting som heter PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom. Så för patienter som behöver kanske en traumabehandling, som har varit med om någonting, en extra svår och påfrestande livshändelse. Men som sagt, jag har jobbat inom primärvården ända sedan jag tog min examen, och då möter man patienter med väldigt olika bekymmer och besvär. Så att jag skulle nog säga att om det inte är allt för smalt, så brukar jag kunna träffa de flesta.
Hur brukar det gå till när en ny patient till exempel skaffar vård för till exempel PTSD? Vad händer först? Om personen har liksom beskrivit alla sina symptom och erfarenheter och lagt in det i appen, och så ser du det. Vad händer alltså under sessionen? Vad kommer ni fram till? Hur funkar det för att reda ut det?
Ja, men då, på Mindler då så bokar man sig in sig på ett första samtal. Det brukar vi kalla för ett bedömningssamtal. Och vi har ju upp till 3 samtal på oss att kartlägga patientens situation, mående, så att jag får en så bred bild som möjligt och en så bra förståelse som möjligt för patientens problem. Och sen så om jag får en, liksom en indikation på att det kanske rör sig om PTSD, så ställer jag ju en del frågor kring det. Och för att få den diagnosen så behöver man ju uppfylla vissa kriterier också. Så att det är ju en ganska specifik ångest. Diagnos skulle man kunna säga. Så att då tar vi vår tid och att liksom patienten ska känna att den hinner få berätta allting. Och sen då så lägger vi antingen första samtalet eller om vi använder alla tre samtalen som vi använder till bedömning, så lägger vi en plan. Och sen så använder vi oss av ett underlag som ligger i appen, internet-KBT. Mm. Så då har vi en behandling just till exempel då för PTSD som en av våra jätteduktiga kollegor har utvecklat, och då kombinerar man den internet-KBT:n med våra behandlande samtal.
Mm. Okej, okay, så då kan det vara upp till tre samtal för att kartlägga ifall det är, till exempel om vi tar PTSD som ett exempel. Det är ju väldigt specifikt, alltså jag är ju inte utbildad inom vården, så att för mig är det liksom ett helt annat perspektiv, men det är just en rätt komplex diagnos, för att kriterierna kan ju vara väldigt spretiga, och det kan ju också vara andra saker som kan vara faktorer för att det kan vara PTSD eller inte. Det kan ju vara liknande grejer som har, kan vara mindre trauma och andra diagnoser. Så. Men hur funkar det sen? Ifall patienten i fråga har fått diagnosen PTSD, hur läggs den diagnosen och vad händer efter det, efter att ha kartlagts?
Just det. Då, vi får ju journal, vi är ju sjukvårdare, så då om man uppfyller vissa specifika kriterier för till exempel då PTSD, så gör vi en behandling och den kan pågå upp till 10 gånger hos Minder. Och det är viktigt att säga just PTSD, det kan ju vara så att man har varit med om väldigt svåra händelser i sitt liv, men som inte innebär att få diagnosen PTSD, men det kan ju, behöver inte betyda att man inte kan må minst lika dåligt. Nej, ändå. Så att det är ju i vissa specifika fall man gör en PTSD-behandling, och i andra fall då så kan man ju jobba på andra sätt om det inte är, om man mår dåligt fast på ett annat sätt då, ska säga.
Vi säger att det har gått 10 samtal med den här patienten. Vad händer efter dem? Ifall det finns, ifall vi känner liksom, ja men de kanske mår bättre eller kanske inte händer någonting alls. Vad händer i de två situationerna efter de här 10 samtalen?
Just det. Om man mår bättre, som vi såklart hoppas, så avslutar vi behandlingen helt enkelt om man känner att man har blivit betydligt bättre. Och sen kan man ju ibland ha kommit en bra bit på vägen, men att man känner att jag kommer behöva fortsätta att jobba. Precis. Kanske på egen hand och hålla igång det här som man har lärt sig. Då lägger man en plan för det. Är det sen så att man märker att jag har kommit en bit på vägen, eller det här kanske inte var rätt, eller att jag behöver någon annan typ av hjälp, då så hjälper vi till och hänvisar vart man ska vända sig för att få mer hjälp om man behöver det. Så att vi är som en första instans, men det är inte alls konstigt om det ibland behövs mer hjälp. Nej. Det kan mycket väl vara så också.
Okej, okay, de här 10 tillfällena, ungefär över hur lång tid utförs de? Hur lång tid kan det ta?
Ett upplägg som jag brukar köra är att man ses kanske en gång i veckan. Det brukar vara ett ganska bra upplägg, för då hinner man jobba med hemuppgifter eller förändringar mellan sessionerna, för det är ändå där den största delen av ens liv pågår. Vissa vill ses lite tätare och vissa vill ses med större mellanrum, så att det är väldigt flexibelt skulle jag säga hur man vill göra, men en gång i veckan är väl kanske standard för de flesta. Okay.
Och det här är ju väldigt subjektivt nu, så det får du göra utifrån din egna bedömning. Men finns det någon diagnos du känner liksom är mest vanlig att folk kommer till dig för?
Vilken bra fråga. Det kan ju, för jag tror ändå att vi lite grann träffar lite olika patientgrupper utifrån vad vi säger att vi specialiserar oss på. Jag skulle säga att för de flesta så är det inte helt, ska man säga, helt avgränsat, utan det kan vara stress, en stressig livssituation, men också där man har inslag av ångest och kanske lite nedstämdhet. Så att det är ofta lite grann en blandning skulle jag väl säga. Jag träffar många med social ångest, träffar många med oro och ibland då så pass mycket oro att man har en sån, man får en ångestdiagnos som kallas generaliserad oro. Men så att jag skulle nog säga att till mig så är det vanligt att man kommer med lite stress, ångest, oro i någon blandning sådär.
Alltså inte att det hjälper helt, men att det kan hjälpa. Att man kan må lite bättre psykiskt av att få prata med någon professionell om hur den mår och sådär. Mm. Men sen vill jag också ge tipset att öppna upp er för kompisar också. För det är jätteviktigt att kunna ha det där nära stödet i ens privata liv. Ifall man går igenom någonting svårt. Så det vill jag säga till mina kära Zevenators, det är det jag kallar mina lyssnare. Att vara ärliga mot er omgivning och var öppna med hur ni mår. Ibland så vill man ju bara försvinna ett litet tag och bara stänga folk ute. Och det är helt okej. Men var ärliga då så att ni inte oroar någon och känner liksom så här, men jag mår inte så bra just nu, jag kan behöva mitt space. Folk förstår, och det är jätteviktigt att ens omgivning förstår det. För annars så kan det uppstå så mycket missförstånd och sådär. För det har varit med om själv. Så jag känner att ta mitt ord på det. Men var ärliga med era kompisar. Och se till att ni skaffar hjälp professionellt om det behövs. Men också att ni har det här nära stödet från familj och vänner. Det är jätteviktigt. Vad är det för likheter och skillnader med att jobba som psykolog digitalt jämfört med fysiskt i verkligheten?
Jag har jobbat på både en fysisk mottagning och nu digitalt, och jag tror att jag hade en del funderingar och kanske till och med fördomar innan jag började jobba digitalt. Och det man märker är att det är ganska lika på väldigt många sätt. Och att fördelarna faktiskt överväger, tycker jag, och särskilt nu när vi har haft en pandemi så har det varit alldeles utmärkt. Jag tänker att för patienten så tror jag att en stor fördel är att man kan anpassa samtalen mer efter sitt liv. Alltså att man kan vara mer flexibel när man kan boka tider och man kan boka dem när man till exempel sitter hemma. Många tycker att det känns väldigt tryggt att kunna sitta där man känner sig som allra tryggast. Mm. Och det gör ju också att man kan få en bättre kontinuitet. När jag jobbade fysiskt så behövde man ju avboka om man hade lite snor i näsan, tänkte jag säga, men om man var sjuk eller så. Det var ju säkert under coronaperioden. Mm. Och nu så kan man ju ses nästan i vilket skick som helst om man orkar och vill. Ja, en stor skillnad för mig, och det kanske inte gör en jättestor skillnad i själva behandlingsarbetet, men jag får ju träffa patienter från hela Sverige. Ibland så kanske de till och med befinner sig i ett annat land och pratar med mig. Så att det är ju man får ju en större insikt och förståelse för hur bekymmer kan vara i olika delar av landet. Så det är ju en stor skillnad, skulle jag säga. Det tror jag. Alltså egentligen ganska likt. Och att vi har blivit mer digitala nu under covid. Så det känns som att i början kanske det var lite ovant för många att prata via video. Men man kommer in i det väldigt snabbt.
Ja, absolut. Och i början av pandemin, alltså, vi märkte till exempel för jobbsamtal att Skype ersattes med Zoom, och det kom en massa nya olika program och så vidare som en behövde anpassa sig för. Och jag tror att i den här pandemin att så många saker har digitaliserats, att vi har blivit extremt bekväma och vana vid det. Så jag tror ändå att den här tryggheten som patient att skaffa hjälp via en app till exempel har blivit känns mycket tryggare och mycket, mycket mer bekvämt än att gå till till exempel en vårdcentral eller sådär, till en psykologmottagning.
Ja, och jag tänker just i pandemitiderna så tror jag faktiskt att de här digitala vårdlösningarna har varit en väldigt stor hjälp för många, för att det har faktiskt varit så att man har varit mycket mer hemma och man har varit mer isolerad och man kanske har jobbat hemifrån. Så att det har ju, jag tror att det har gjort det mycket lättare att söka hjälp på många sätt. Så det har varit väldigt positivt och det har känts väldigt värdefullt faktiskt. Jag har jobbat här sedan 2019, tror jag det var. Yes. Mm. Började jag på deltid och sen så trivdes jag så bra så att jag har börjat jobba heltid på Mindler. Det känns toppen.
I början när du jobbade för Mindler, Var det något som kändes ovant?
Det var ju kanske lite granna att jag själv var lite digitalt ovan. Mm. Så att det kan ju vara liksom att komma in i det sättet att arbeta var ju en utmaning. Man är van att träffa patienten, se hela patienten och att göra liksom en bedömning på hela patienten på något sätt. Det här blev ju ett annat sätt att jobba och att man ganska snabbt kommer in. Det som jag tycker är bra men som krävdes en del träning var att man över video kommer ganska snabbt in på liksom djupa frågor. Man blir väldigt direkt och man kommer snabbt in. Jag tror också det när man träffar patienter som sitter kanske i sitt hem så känns det som att man redan får en bredare bild av dem, så att jag tror att man ganska snabbt kände sig bekväm att jag börja jobba helt enkelt. Mm. Så det var en skillnad och något att komma in i.
Ja, men det märker jag med mina intervjuer som jag gör, och jag intervjuar ju massa olika människor, men till exempel det kan vara psykologer, men det kan också vara influencers, det kan vara olika typer av människor från olika typer av bakgrunder och yrken. Det går mycket fortare att göra en digital intervju än att jag sitter med dem fysiskt i studion, eftersom att för då känns det som att man kan komma in på fler saker mycket fortare, medan det kanske blir lite mer flummigt i verkligheten. Och det är ju bara någonting som jag har upplevt så det måste ju inte betyda att det är så, men det är någonting som jag ändå märker, och jag tror inte att det är liksom enbart för intervjuer eller enbart för psykologsamtal, utan jag tror att det är så generellt att det finns en väldigt stor skillnad kontakt digitalt och i verkligheten, och jag tycker att man borde göra båda, för att det är ju, för båda har ju liksom pros and cons. Det finns en del saker som funkar bättre digitalt medan andra inte gör det. Till exempel ifall någonting går fel digitalt. Kanske internet lägger ner eller appen kraschar. Men du vet, sådana där mänskliga grejer som kan hända. Mm. Medan det kanske kan vara svårt att ifall en har lite social ångest. För det har jag, och jag kommer ihåg att det var extremt svårt för mig att prata i telefon till exempel och ringa in ifall jag behövde avboka, det är fortfarande svårt vid. Då kanske det kan vara lättare att ifall man behöver ställa in i appen att det går att göra det där, men man inte måste ringa in och bara hej, jag har den här tiden, jag heter det här, jag måste ställa in. Alltså, det kanske känns bättre att det går liksom mer bekvämt digitalt, så det finns ju olika saker, för- och nackdelar.
Jag träffar ju ganska många patienter med social ångest. Jag tror att just att Mindler är så himla tillgängligt, det gör att man kan lägga tiderna när man känner sig trygg, man kan sitta hemma. Alltså det finns så många faktorer som man kan göra så att det känns så mycket bättre. För jag kan tänka mig att man har social ångest att gå till en mottagning, förklara kanske för någon annan först vad man söker för, så ska den vidarebefordra den infon. Det är många steg emellan som kan göra att många drar sig för det. Så att jag skulle nog faktiskt, och det kan bara vara slumpen, men jag upplever att fler med social ångest faktiskt våga söka sig till Mindler än min upplevelse när jag jobbade på en fysisk mottagning. Och kanske är det just därför att det är så lätt och tillgängligt att göra det via sin telefon.
Då kommer jag in på vilka typer av patienter är behöriga att kunna skaffa hjälp i Mindler. Vad finns det för pris? Alltså, vad är det för kostnader? Allt det där?
Jättebra fråga. Jag vill nästan trycka på allra mest. Jag tycker så här att känner man sig osäker men känner att man inte mår bra, då tycker jag att man ska söka. Det är mycket bättre att söka en gång för mycket än en gång för lite, särskilt när man inte mår bra. Det är super, super viktigt. Det ska vara lika självklart att ta kontakt med en psykolog som att, om man inte mår bra, som att ta kontakt med vårdcentralen om man inte mår fysiskt bra. Det tycker jag är liksom det viktigaste. Och Mindler är, vi tar ju emot de många med mild till måttlig psykisk ohälsa. Skulle det vara så att man har svårare besvär så kommer vi hjälpa till och beskriva vart man ska vända sig. Mm. Men jag skulle säga att de flesta som bokar in sig hos mig som uppfyller Mindlers uppdrag eller kriterier jobbar vi på. Och samtalen kostar 100 kronor. Är man under 18, man kan ju faktiskt söka till Mindler om man är 16 och uppåt. Mm. Då är det gratis mellan 16 och 18. Och är man över 18 så är det 100 kronor. Men vi tar också frikort. Och då är det lite olika regler i varje region. Men det kan vara bra att kolla upp. Och det betyder att efter ett visst belopp så blir besöken avgiftsfria.
Okej. Men då är jag lite intresserad på att veta ifall det är lite mer än måttlig psykisk ohälsa en patient kanske har skaffat hjälp för. Och det kanske inte det går att göra en behandling i Mindler på det sättet som hade önskats. Vart kan den här patienten i fråga då vända sig till?
Just det. Det är lite olika från hur det funkar i olika regioner, men jag skulle säga att det allra vanligaste är att man då vänder sig till sin vårdcentral och så får man träffa den yrkeskategori där då som den vårdcentralen anser att man behöver träffa. Och så hjälper de en vidare där. Mindler kan också i vissa fall hjälpa till med remiss. Men det brukar nästan vara smidigast att en psykolog eller husläkare på vårdcentralen hjälper till. För de känner ju också till hur det funkar i den regionen där de befinner sig och så vidare. Så är det så att man har en svårare psykisk ohälsa så skulle jag säga att det ofta är dit man vänder sig. Men är det så att man mår så dåligt att man har väldigt mörka tankar och tänker att man inte vill leva längre eller mår riktigt, riktigt dåligt, då ska man ju vända sig till sin psykiatriakut på sin ort.
Mm. Jag skulle vilja ge tips till mina Zevenators. Känner du att att en läkare, en psykolog kanske inte direkt klickar med dig? För det kan ju vara så att det kanske inte känner jättetrygg med en viss person eller de kanske inte fattar dig på något sätt. Då kan du ju bara byta. Och det är någonting som vissa psykologer till exempel har sagt till mig medan vissa inte har gjort det. Liksom, känner inte du nöjd med mig? Och jag tar inte det personligt alls. Bara då kan du byta. För vi vill att liksom, det blir bäst för dig.
Och det är någonting... Ja, verkligen. Alltså, jag tänker att det är... väldigt jag skulle bara bli glad om någon vågade säga det, att jag känner att jag skulle behöva prata med någon annan. Det tar vi absolut inte personligt. Jag tänker det som i övriga livet, att man klickar bättre med vissa och vissa inte. Och det viktigaste är att det blir bekvämt för dig som patient.
Precis.
Det är du som söker hjälp och du som ska må bättre, och då ska du inte behöva tänka på liksom, relationen till din psykolog på det sättet att det ska kännas bra. Det är superviktigt.
Det är väldigt vanligt, speciellt när en person har till exempel social ångest. Att de där tankarna kommer upp i huvudet att nej, jag vet inte om hur jag kan säga eller formulera mig att jag inte tycker att det här går så bra. Så är det någon fellow psykolog som hör det här? Inte fellow till mig, men till dig. Men var ärlig och liksom säg det till patienten. Jag intervjuade en psykolog för ett avsnitt jag gjorde med en barnrättsorganisation förra året. Hon sa det här i början, att i början av sina samtal när hon träffar en ny patient, då säger hon från början jag tar inte det här personligt, känner du att det här inte, eller hon säger inte på det sättet, men hon sa ju liksom så här, men är inte du helt nöjd, klickar vi inte tycker du, då finns det någon annan, alltså då hjälper det liksom att få kontakt med någon annan. Och så känner jag att psykologer kan vara lite mer tydliga med det. För det är väldigt vanligt.
Bra feedback.
Absolut, för att när jag skaffade mycket hjälp i tonåren på olika, men på BUP till exempel, ända fram till jag var 18, sen var det vuxenpsykiatrin. Då var det väldigt mycket att de flesta inte direkt sa det till mig. Så då hade jag ingen aning om att jag kunde byta på ett sånt enkelt sätt. För jag trodde att det var en liksom längre process och man behövde vänta mycket längre. Och ibland kanske det är så i vissa regioner. Men i Stockholm är det ju väldigt mycket brist på med vård. Men jag trodde att det var värre än vad det var. Att det fanns så få att det inte var möjligt. Men så är det ju inte alls. Utan bara var ärlig och säga, men vi klickar inte. It's not you, it's me. Men det är mest du.
Det kan ju faktiskt vara så. Och jag tänker att det är ju mycket bättre att man säger till än att man inte kommer tillbaka och inte får hjälp. Mycket bättre att säga ifrån. Och sen man får också tänka på det att vi psykologer, vi har olika kompetenser. Mm. Och det kan ju vara så att den psykologen man träffar jobbar mer med andra typer av bekymmer. Och då det är ju också viktigt att man träffar någon som man känner förtroende för och sådär. Mm. Så att... tycker det är en jättebra uppmaning. Våga säga till.
Mm. Men okej, i appen, nu var jag lite tag sedan jag kollade. Då beskriver man ju liksom vad man behöver hjälp med, eller hjälp för. Många olika psykiatriker, tider där det går att boka in. Men hur funkar det liksom, om vi ska se om den här psykologen till exempel, liksom, vad den är utbildad i eller specialiserad i? Hur ser de här profilerna ut?
Om vi går på min profil då, så står det lite kort om vad jag jobbar med och sådär. Sen kan det vara bra att veta att på Mindy så jobbar vi med i grund KBT-terapi. Så det är den typen av terapi man kommer att få. Så det kan vara bra att veta det. Och du kommer se en liten bild på psykologen, så du har ett ansikte på vem du kommer träffa. Och lite så kommer det vara också lite listat vilka olika, som sagt, tillstånd vi jobbar med. Så att du ändå ska få en liten känsla för vem du bokar in dig hos.
Mm.
Och de presentationerna har vi skrivit om oss själva också, så att de ska bli så personliga och anpassade efter oss som möjligt.
Kan du läsa upp vad det står på din om det här? Vänta, vänta, vänta. Min fot har somnat.
Och ställa dig upp.
Ja, eller hur? Vänta.
Linnéas önskemål är att du som patient ska få ett varmt bemötande och snabb hjälp. Och Linnea jobbar gärna med nedstämdhet samt olika ångesttillstånd som generaliserad oro, posttraumatisk stresssyndrom, hälsoångest och social ångest.
Det är bra. Så är det så här kort, konsekvent, inte komplicerat. Ja. Det är bra. Det är det som behövs på alla ställen, känner jag. Det är något som... Jag kanske kan använda det som mall och bara ersätta det med media för min typ LinkedIn-profil. Vem vet?
Varför inte? Kort och koncist.
Eller hur? Var la jag... Det här grejen med ADD, man tappar bort allting hela tiden. Vad roligt. Finns det ett specifikt stigma inom psykisk ohälsa i samhället som du skulle vilja bryta?
Jag har verkligen funderat på den här frågan och... Ja, det kanske låter uttjatat och sådär, men jag skulle verkligen vilja slå ett slag för att det är en myt att vi skulle kunna se på människor vem som mår dåligt.
Mm.
Vi tror att psykisk ohälsa ska se ut på ett visst sätt, att en person ska bete sig på ett visst sätt, men jag skulle säga att de flesta kämpar på och liksom tar sig igenom dagarna och ibland så med ett leende på läpparna och att man ger ett glatt intryck, men man kan ju inte heller såklart gå och anta att alla mår dåligt heller, men jag tänker att man har en öppen inställning till att vi inte riktigt vet hur människor har det. Och då vill jag också passa på, det är en sak varför jag jobbar på Mindler, för jag tycker att Mindler är så himla bra på att jobba med de här frågorna. Och Mindler har haft olika initiativ, och då finns det till exempel ett initiativ som heter Mind the Gap som Mindler drev i år, och det handlar om att våga lyfta och visa luckor på sitt CV när man kanske inte har mått så bra och den anledningen inte har kunnat kanske arbeta eller studera eller göra det som man höll på med. Så det är, och jag vill verkligen skicka en stor kram till alla som har vågat delta i det här projektet och verkligen visat upp, för det är så himla modigt och det är så himla viktigt, för det finns verkligen ett stigma skulle jag säga, och många känner en skam i att berätta att de är sjukskrivna, även om vi vet att sjukskrivningar för psykisk ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till att man blir sjukskriven. Så det är en kampanj som jag tycker var jättebra och jätteviktig. Och sen har vi ju haft andra kampanjer också. Och vi ska se, nu vågar vi. Jag vet inte om du har sett det.
Jo, jag har sett det. Jag såg det på Instagram.
Vad tycker du?
Ni har ju olika, att folk har fått berätta på till exempel Miners hemsida om vad de har gått igenom. Jag såg en jättefin berättelse där det var en kvinna som hade gått igenom alkoholmissbruk. Och det är någonting som jag kan relatera till, för att det är lite alkoholism i min familj till exempel, och jag har problem med det själv. Så då känner jag att det där kan jag verkligen relatera till, och det var en sån fin känsla, eftersom att det är ju rätt tabubelagt att kanske ha ett problem med sin alkohol till exempel. Så att kunna våga och berätta det på en stor plattform, då kan det ju vara så att till exempel en person som mig som kanske har gått igenom liknande grejer kan då läsa om det och känna att ja, men jag är inte ensam om det här. Och nej, men nu skaffar jag hjälp för det här, eller jag kanske skaffar hjälp för det här, men jag kanske inte, jag kanske känner skam för det och sådär. Men det ska man ju inte göra alls. Jag känner att det är ett väldigt bra sätt att bli inspirerad på, att ja, men nu fixar jag det här, nu tar jag tag i det här.
Just det. Ja, men, och jag tänker det, som din podd och att du berättar det här, är också, tänker de som lyssnar på det när de hör det, så känner man sig, att känna sig mindre ensam, för när man mår dåligt så känner man sig så himla ensam, även om vi vet att det är många som inte mår bra. Så när man får ett ansikte på någon och någon som faktiskt berättar, jag kanske berättar att de går igenom det just nu eller att det ändå har skett i relativ närtid, det tycker jag är, jag får så här gåshud, jag tycker det är så himla modigt. Och det är någonting som jag gör. Jag blir jättestolt över Mindr att vi driver de frågorna. Framförallt bland unga personer. Och jag måste säga att unga människor, nu är jag lastgammal, jag måste ändå säga att unga personer, ni har liksom ett helt annat språk för psykisk ohälsa, och ni är så himla öppna och bjussiga, och liksom, ni tar verkligen svåra frågor på ett sätt som bara, när jag var tonåring, inte som sagt så länge sedan, men då jag tror inte ens att jag hade hört om begreppet ångest. Så att jag tycker att det har gått åt rätt håll på det planet, att vi pratar mer och mer om det.
Jag tror att det är de senaste åren där det har börjat, med tanke på att när det kommer till internet, sociala plattformar, att till exempel influencers är ärliga med sina följare, att men det här gick jag igenom, eller öppna upp till samtal, för att förut när innan sociala medier var en grej, eller när det bara var MySpace till exempel, att då var det ju massmedia som hade kontrollen. Och då var det ju inte så jättemycket om till exempel hur folk mådde, utan det kunde ju varit, ja men den här personen gick igenom det här svåra, och sen var det inget mer med det. Personen intervjuades inte, det pratades inte om hur personen i fråga mådde, utan det sågs alltså svart på vitt väldigt mycket. Så att nu känns det att folk kommer ut och berättar lite, ja, men det här har jag gått igenom. Och då kan ju andra liksom känna igen sig, bara, nej, men det här har jag också gått igenom. Och sen så skapas det en dialog kring till exempel en specifik fråga. Och det leder ju till att folk blir mer öppna, och då blir det ju mer, ja, men, socialt acceptabelt att prata om. Det är fortfarande ett jättestort tabu belagt ämne, allting inom psykisk ohälsa, men jag känner att det blir väldigt mycket bättre.
Jag tycker det du säger är så himla viktigt, alltså med internet faktiskt, att det har blivit mer öppet, och som förut har vissa suttit på kontrollen, nu sitter ju vi på kontrollen och kan berätta vår historia, och vi kan vara öppna, så öppna vi vill. Och som sagt, den här podden, och jag håller med dig, influencers som tar sitt ansvar på något sätt, det behöver man ju inte göra, men de som gör det och berättar om tuffare perioder, det tycker jag är fantastiskt. Och jag läste nyligen en intervju med Lady Gaga som kämpar med PTSD just nu. Att det också finns de som kan och orkar berätta om saker som de faktiskt kämpar med här och nu. Det tycker jag också är en viktig del.
Jag tycker att det är väldigt viktigt att ha en förebild när det kommer till, som kanske har gått igenom någonting liknande. Jag kommer ihåg på gymnasiet att jag hade jättemycket problem med depression, vilket jag fortfarande har, men det var mycket värre då. Då såg jag väldigt mycket upp till skådespelerskan Amanda Bynes. Jag vet inte om ni vet vem det är.
Nu tänker jag på någon sån här också 90-talsserie.
Hon var med i ett program på Nickelodeon som heter Amanda Show. Men hon gick igenom som barnskådis att hon hade mycket problem med sin kropp och hur hon såg på sig själv. Och det ledde henne till problem med alkohol, amfetamin, och folk förstod inte riktigt vad hon gick igenom, för det var början av 2010-talet när hon började tappa kontrollen över sitt mående. Och då kunde hon göra rassis efter sig, och media kunde skriva hemska saker. Så folk förstod, och det hjälpte, gjorde ju inte saken bättre, alltså dialogen om psykisk ohälsa gjorde ju inte saken bättre att hon fick så mycket hat i media. Men sen så gjorde hon en egen intervju i Paper Magazine för 2018 någonting, som jag blev så himla tagen av, för att hon öppnade upp sig om vad hon ur sitt perspektiv gick igenom när hon kämpade med missbruk och sin självbild och hur hon hade mått i branschen. För jag är också barnskådis. Och vi har båda varit på Nickelodeon, så jag kände att jag kunde liksom relatera till henne, och det gjorde verkligen att jag kunde... Jag menar att jag hade en, liksom en förebild som jag kunde se upp till, och jag tänkte liksom, kunde Amanda Bynes krav det här, då kan jag det.
Åh, gud vad fint. Ja, men det är ju precis så det, att klarar hon det här så klarar jag det här. Det är ju en, gud vad fint, jag blir jätteglad att höra det här. Att hon kunde inspirera dig.
Till mina Zevenators, har ni en förebild? Skriv det till mig på sociala medier. Det hade varit jättekul att läsa om vilka människor ni ser upp till. Och, ja, lite grann om ni har fått hjälp av en förebild ni ser upp till med ett mående. Det skulle vara jätteintressant att veta. Ge inte upp när, ifall ni har någonting. Och det kan vara jättesvårt att ta emot. Jag kommer ihåg att det var jättesvårt för mig att ta kritik när min podd inte gick bra. Så jag mådde så då. Jag kom hem från gymnasiet och jag mådde så dåligt. För jag kände liksom, nej men jag har misslyckats med det här. Men... Ja, men det är bara kul att misslyckas, för då kan du bara ge dig upp igen. Liksom. För du får ge upp hur många gånger du vill med någonting, bara att du fortsätter sen. Det är viktigt att, men att göra någonting som... Du måste inte veta vad du tycker är kul i livet att göra. Men du kanske kan... Bara för att du gör någonting du tycker är roligt i stunden betyder inte att det måste vara roligt hela tiden. Utan du kan hitta lite olika grejer som du kan ha en passion för. Bara att du gör någonting. Det måste inte vara något kreativt. Du kanske är bra på... Eller allting är ju kreativt. Men känner du att du kanske inte gör någonting kulturaktigt eller medieaktigt? Kanske du är bra på matte och kan göra kanske koda. Eller, alltså, liksom så här, vad som helst. Det finns så mycket saker som en person är kapabel till att göra. Och alla har vi våra specialiteter. Så bara, mitt råd till er är att hitta någonting ni känner att det här är kul eller det här kan jag. Och bejaka det. Och tänk liksom så här, vad kan jag göra för att förbättra det här? För då kan du hjälpa en i livet och skaffa fler kompisar som kanske har samma intressen. Och det kanske är lite svårare i en pandemi att göra det. Men det finns ju olika sätt, både digitalt och fysiskt, med om man ser till att man håller sig säker. Det finns så många möjligheter, så bara ge dig ut där. Och tänk inte så här, men vad ska andra tycka? Alltså, jag tänkte så under tonåren hela tiden, men vad ska andra tycka? Så strunt i det. Det är ingen som bryr sig sen. Det är absolut ingen som bryr sig. No one cares. Do you, boo.
Word.
Om du skulle ge ett råd till ditt tonårsjag som du var osäker på då, som du inte är osäker på nu, vad skulle det vara för råd då?
Och det är att det är okej att ha känslor. Och det är okej att känna dem. Det är okej att prata om dem. Som jag tänker att som tjej, det är okej att vara arg. Och nu är jag väldigt stereotyp här, så att det,
men nej, om man go for it.
Det är okej att vara ledsen. Alltså att vi har så mycket samhällsnormer som säger hur vi ska känna och vilka känslor som är okej och inte. Så jag skulle verkligen säga till mig, du får känna precis vad du vill. Det är helt okej. Du är okej ändå. Och också, precis, jag tyckte det var jättebra när du sa det här att våga misslyckas. Många lever sina liv och lever mer för rädslan av att misslyckas. Men snarare så här, våga lyckas. Och jag tänker personligen, nu när jag ser tillbaka på mitt liv, så skulle jag säga att de sakerna som har gått riktigt, riktigt dåligt är ju det jag har lärt mig mest av. Kanske det jag skäms över mest också. Ja. Men jag har ändå lärt mig någonting. Men skam är inte heller farligt.
Nej.
Ibland så känner man så.
Ja, jag gör pinsamma saker hela tiden och det blir jättebra storytimes till den här podden. Min mamma kan messa mig efter ett avsnitt och bara, haha, du gjorde det där. Och sen så har jag bara levt med det. Hon är väldigt hård med mig. Bara, du gjorde det där, här. Men jag ska det nu.
Jag tänker att det, alltså, jag har en sån, när jag gick på gymnasiet, det blir en sån self-disclosure här, men när jag gick på gymnasiet så var det en kompis som hade ett bett med någon att hon skulle ställa upp och göra ett uppträdande med en Britney Spears-låt på vår talangjakt. Och hon tjatade då på att jag skulle vara bakgrundsdansare. Och jag kan säga så här att hon kan inte sjunga och jag kan absolut inte dansa. Och jag är väldigt glad på ett sätt att jag gjorde det. När jag tänker på det så får jag lite lätt, det är lätt värme på slag. Men det var ingen som dog, och det är en sån här sak som vi kan skratta åt idag.
Ja, Alltså ta vara på alla möjligheter och bara våga skämma ut det. Nej, inte för att vara skämt. Men våga göra saker, våga vara spontan, våga göra grejer. För att det är jättehemskt att tänka i framtiden, åh, jag skulle gjort det där och jag ångrar mig. För då kommer inte den här chansen igen. Det finns liknande chanser du kan ta då, absolut. Men jag känner, vad är det värsta som kan hända? Alltså det är liksom, det blir bara kul, det blir liksom minnen. Och händer någonting pinsamt, bara då har du med dig som berättelser för framtiden.
Precis, jag menar, skam är inte farligt. Även om det är jobbigt så är det inte farligt. Inga känslor är farliga. Mm. Så att våga utsätta dig för livet och lär dig av det du går igenom.
Mm. Så är det. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på Artists Alive, det här avsnittet. Om ni är nya får ni jättegärna klicka på följknappen var ni än hittar poddar. Och är ni på Apple Podcasts och Spotify, för nu kan man lämna recensioner även där också, så får ni jättegärna lämna en liten recension för den här podden. Det hade varit jätteroligt att se. Det här avsnittet har varit i samarbete med Mindler, en digital psykologmottagning där du hur enkelt som helst kan få prata med en psykolog. Appen är för dig som är över 16 och är du under 18 är det utan patientavgift. Annars kostar det 100 kronor per tillfälle. Är det så att du skulle vilja veta lite mer om Mindler, så har jag länkat deras app. Finns i Google Play Store och App Store i beskrivningen. Och där finns också Mindlers sociala medier. Och sen finns också mina sociala medier. Så skulle ni vilja säga hej till mig på Insta, TikTok. Jag har så många plattformar jag är på. Det är svårt att hålla koll på det. Då är det bara att säga hej. Jag försöker alltid svara så fort som möjligt. Har du något sista du skulle vilja säga till mina Zevenators?
Tillåt er att känna det ni känner, och om ni kan och vågar, var öppna, för det finns alltid någon som förstår.
Hejdå!
Hejdå!